Emma och Arvin.
Hur mår du?
Bra. Vi har ju en ny setup här i studion. Det känns lite weird att sitta så här och prata.
Ja, men jag tycker det känns bättre än förra gången. För det var så här, då fick man snegla åt sidan. Då filmade vi också, men det fick ingen se för det blev inget bra.
Nej. Och det har vi inte sagt att vi ska börja... Eller förlåt. Hej och välkomna till ett liv värt att dö med Maddy och Marvin.
Ja, välkomna. Brukar vi göra så här?
Nej, men det känns lite otrevligt ibland att inte... säga välkomna, så att jag vet inte, det kanske finns något värde då.
Ja, det är sant.
Men det jag tänkte säga, vi har ju inte berättat att vi ska släppa lite film från våra inspelningar.
Nej.
Eller
hur? Nej, men precis. Vi filmar i alla fall, så får vi se vad folk får se.
Ja.
Men vi tänkte att det kanske är lite roligare att få se ansiktena bakom rösterna. Och det kan ju vara lite mer engaging också, kanske.
Ja, det påverkar väl det på ett positivt sätt som vi pratade om mycket förra gången. Att vi vill interagera med er lyssnare.
Exakt, exakt.
Mm. Jag hoppas att ni alla mår toppen i det krispiga höstvädret.
Jag gillar fan den här tiden på året.
Det ger energi, eller hur?
Ja, men det är också... Det är många... Många skolstarter och säsongstarter och allt sånt där som liksom färgar det som man håller på med nu.
Mm.
Alltså varje gång det är slutet av augusti eller början av september, så det är som om jag känner en skugga av alla de tidigare hästarna och alla andra nystarter som man har haft då.
Mm.
Som ger en slags emotionell boost på något sätt.
Mm.
Som gör så att det känns familjärt men ändå nytt varje gång det den här tiden på året. Sen kanske det är för att jag brukar ju fylla år runt den här tiden på året också. Så det kanske det har någonting med det att göra för mig. Du vet det här med numerologi och allting.
Ja, kanske.
I don't know.
Jag blir typ, inte tvärtom för mig, men jag är absolut inte, jag har aldrig varit hypad på min egen födelsedag. Skittråkig, men som vi sa förra gången också, jag försöker ju bli med det, eller göra mig mer hypad.
Mm.
Så mars nästa år, it's on.
Ja, men jag brukar faktiskt inte heller vara så hypad för det, men jag tänkte mer typ, kanske finns någonting in the atmosphere, in the alignment of the stars and the planets, som gör så att man är på något sätt på nytt född varje gång man ska fylla år. Men det är bara lite flum.
Men jag tänkte på det också nu när vi pratade, kom in på säsonger lite.
Mm.
Alltså årssäsonger. För er som har lyssnat förut så berättade jag att min farbror Mbake har flyttat till Sverige nu och ska bo i Göteborg. Eller inte bara Göteborg, men han ska bo i Norden i 2 år.
Mm.
Han ska också till Norge.
Okej, det visste inte jag.
Nej, jag visste heller inte det. Men tydligen så ska de göra så här utbytesgrej under 6 månader.
Okay.
Och då fick man välja mellan Finland och Norge.
Han valde rätt, eller?
Ja, det tycker jag.
Jag tror att det är lite trevligare för en nyanländ gambian i Norge än i Finland. Men...
Ja, hur som helst. Han kom ju hit för att plugga och det jag skulle komma fram till. I Gambia så har de ju egentligen bara 2 säsonger. Eller det är sol och varmt hela tiden, men under sommar och halvåret så är det ju eller några månader under sommaren så är det ju regnperiod.
Mm.
Så det är ju väldigt fuktigt och regnigt och så. Så han har ju inte upplevt
just det,
4 säsonger som vi har.
Har han reagerat på det nu när det blev höst?
Nej, han har inte gjort det. Utan han kom ju hit i augusti och då var det ju skitnice. Liksom.
Mm.
Och, det är roligt att höra hans erfarenheter av en helt ny värld.
Mm.
Jag träffade honom igår och i början när han kom till Sverige och jag tog honom runt stan i city i Stockholm, så var han ganska... Jag tyckte inte han tog in så mycket. Han kändes ganska stängd, typ reserverad.
Mm.
Men det var ju mycket för att han lämnade så mycket i Gambia, sin familj och hans mamma var sjuk och allt där.
Mm.
Men nu när han kom, nu har han varit i Göteborg, så kom han tillbaka igår och sa wow, han bara, last time I was here, I don't see Stockholm like this, but now it's very fascinating. Så att han har ju kommit in i det och blivit mer öppnare och ta in allting som är främmande och som är nytt för honom. Och det var så roligt för att han sa this telefon, this internet is very dangerous. För, alltså de har ju internet och telefon i Gambia. Men han upplevde för första gången det här annonseringen på internet av ditt egna behov. Han bara, I was just with this girl, you know, we are talking, and I mentioned these shoes. I need shoes, you know, to school, boots. And then, when I come home, I check my phone, I see all these ads with boots. Someone is listening to me. At the same time, I went to the store, I was looking at different boots, and when I come home, I see them for discount on my computer. My boy, this is serious. It's dangerous. Och det fick mig bara så här, vi har ju liksom bara glidit på vågen in i den här teknologin. Och min idé, det blev som en uppvaknande, min idé av internet har varit att det är så stort. Allt är tillgängligt och så. Och det är det ju också. Men för individen är det otroligt smalt när man tänker liksom vad som sätts framför oss.
Ja, men det är det här som man pratar om, ja, filterbubblor. Liksom. Ja. Att man ser ju bara det som de förväntar sig att du ska vilja se.
Så, ja, som du ska spendera tid på att titta på. Det är det som är valutan. Men för mig i alla fall är det sällan jag tänker på det. Alltså när jag öppnar min telefon och går in i liksom Instagram eller på något nyhetsflöde eller liksom Googles egna nyheter, så känns det ju som att hela världen presenteras framför mig. Men det är ju helt tvärtom, det är bara min lilla bubbla. Alla individer har sin egen lilla värld som de tror att alla andra ska liksom, att andra också ser och som de ska stämma överens. Jag vet inte, det blev sjukt när han sa det till mig. Jag bara, det är sant.
Ja, men jag har tänkt på det, eller det har varit ett ganska stort samtalsämne ju, det här med filterbubblor och sånt, men det har ju lett till att jag medvetet försöker ta mig utanför min ganska ofta. Ett bra ställe eller hemskt ställe, beroende på hur man ser på det, i Twitter.
Okay.
It's dark, bro.
Det är så.
Alltså, det där du ser, det är som om på Instagram försöker folk visa sig så här fina, de vill visa att de har ett lyckligt liv, och Facebook så kommunicerar man kanske med familj och så här, vis grupper eller Messenger eller whatever, men Twitter, det är där folk går in. Det är för det är bara text, så där säger de bara det är deras mörkaste tankar eller deras...
Men har man som en feed där också, eller?
Ja, så de du följer, och sen så de har gillat, och såna här saker dyker upp där.
Men du är ju ändå på samma sätt.
Alltså, ja, men jag går in på det medvetet sen. Alltså, så här, jag har också börjat följa folk jag hatar, avskyr, bara för att jag ska ha... Typ Trump, jag följer Trump. Det är därför jag tyckte det är så intressant när folk bara... varför följer du den här? Typ om någon gör någon skandalgrej, någon sån hemsk människa typ, för som man inte visste det innan, och så bara, ah, men du har inte avföljt. Man bara, nej, tycker inte göra det heller, jag vill veta vad de här psychos gör. Det är så här, det är som om man nästan premierar att du ska bara vara i din lilla bubbla. Jag följer Trump, jag följer, jag ska inte
alla du hatar,
cancel för alla jag följer, men det, och sen så liksom går jag vidare i deras diskussions liksom. Ja, men någon tweet och så är det massa svar under, och så kollar man och så är det massa SD-människor eller massa Trumpers eller massa incels eller du vet. Och du vet, ja, det är mörkt. Det är...
Du har ändå huvudet för det där. Jag blir deprimerad. Det var därför jag var tvungen att ha avstånd från alla sociala medier typ i över 10 år.
Just det. Ja, du har typ gjort comeback lite grann. Så här, bara lite lätt, inte mycket heller, men du hade ju ingenting där.
Nej. Jag vet inte, jag är jättepåverkad av sånt där, och jag kände hur det direkt också liksom ramade in mig och allting som jag såg, jag var bara så här partiskt, alltså så här partisk bekräftelse i allt.
Ja, men så är det.
Och men ja, jag vet inte, det var intressant att höra också hur någon, för att han, jag menar, där de har ju internet, de gör alla samma grej, men det är inte samma effekt av den här, vad kallar du, filter?
Filterbubbla, jag tror att det är det man brukar kalla det. Jag är inte säker, men jag tror det. Eller ja, i alla fall den lilla bubblan som man hamnar i på nätet när man bara ser likasinnade. Och du gillar någonting du tycker om, och sen så kommer det komma fler av den grejen. Och sen till slut så är det ju liksom, den blir ju typ mindre och mindre och mindre också.
Exakt, men det var det jag ville komma fram till. Det blir så tydligt liksom, att alla går runt och blir bekräftade hela tiden att deras ståndpunkt och deras åsikt är det som gäller.
Verkligen.
Och det liksom tar sig ifrån varandra.
Det är ändå ganska bra segue till boken vi har börjat läsa. Vi har inte sagt till folk att den var det för bok.
På Instagram har
vi. Nej. Jo, det har vi. Det var till och med jag som postade det. Vad dum jag är. Det har vi visst sagt. Men,
vi fick in ett fint tips där.
Exakt.
Vi var ju lite så här, men vad ska vi läsa för bok? Och vad ska vi ha för källmaterial nu efter semestern? Men då var det en tjej som skickade ett slide in on DM with a book.
Slide with a book and a DM. Exakt. Och det är ju Into the Wild.
Into the Wild av Josh Koshak.
Jag kan inte uttala efternamnet.
Jag ska kolla vad fan han heter. John Krakauer.
Ja, någonting i den stilen i alla fall. Förlåt att vi butcher your name.
Sorry, dude. Men boken Into the Wild är ju en sann historia om en 24-åring, en amerikan som heter Christopher McCandless, och hans resa ut i vildmarken i Alaska. Den utspelar sig, vad var det, 1992, va?
Precis.
Man får ju, det kan låta som en spoiler alert, men man får veta direkt i boken att han kommer dö i slutet av historien. Han hittas liksom, han har svält ihjäl och de hittar honom i en buss. En övergiven buss ute i skogen där han har bott. Och han hade gjort liksom många olika äventyr innan. Han har fått den idén av att han vill försvinna från normala världen, civilisationen. Och trött på människor, att folk var så materiella. Så han gjorde en massa längre utflykter innan han bestämde sig att nej, jag ska fan bo i vildmarken för evigt. Och så klarade han typ 4 månader innan han dog. Men folk som träffade honom och kände honom uppfattade honom ändå som en intelligent kille. Men han var också, han bar på ganska mycket ilska. Han hade inte en jättebra relation med sin pappa specifikt. Som han kände liksom var så överlägsen och kontrollerande på ett sätt. Och på så sätt bestämde han sig för att ge sig ut i vildmarken. Utan att ha någon kontakt med någon.
Precis.
John Krakauer, som har skrivit boken då, en amerikansk facklitteraturförfattare, och han har rekonstruerat noggrant liksom varje skede av Christopher McCandless resa, och man fick inte veta jättemycket första 50 sidorna.
Alltså om hans bakgrund och så?
Ja.
Nej, det var väl typ att han hade gått på college färdigt, typ 2 år innan. Jag tror han gick ut 1990, för att han ja, som sagt, vi har inte läst hela boken än, och det är ju tanken nu att vi ska inte läsa hela inför varje vecka utan delar av den. Och än så länge vet vi ju att han var rätt, eller min uppfattning om honom hittills är att han var rätt arrogant, och att han såg ner på den vanliga tillvaron i livet. Han uttrycker sig så att typ, jag är ute efter fara, efter den verkliga essensen i livet, och inte den här abstrakta människoskapta tillvaron,
typ.
Någonting i den stilen. Och han gav ju sig ut i Alaska, men innan dess hade han varit på andra ställen runt om i USA och åkt med sin bil liksom kors och tvärs från öst till väst. Och han läste mycket så Tolstoj och andra...
Ja, de kåtar ju i boken.
Precis. Så han var ju verkligen så här, han hade fått en idé om vad, eller i alla fall ett hum om vad någon slags verklig essens av livet är. Och sättet han uttrycker sig på i sina... För den här boken blev ju skriven efter att de hittade hans dagbok där ute i vildmarken. Och sättet han uttrycker sig på, tycker jag i alla fall, som, när jag läser det, uppfattar jag det som någon som tycker sig ha hittat alla sanningar på något sätt. Eller åtminstone hittat alla fel. Alltså, du ser så mycket vad som är fel i världen till skillnad från alla andra. Och det är väl det som jag typ känner i den arroganta delen. Att så här, ja, du har läst lite mer nu och du har lärt dig lite mer nu, men du det som vi pratade om tidigare idag, att så bara för människor ofta, så fort de lär sig någonting nytt om världen, så ska de vända sig bak till alla som inte har lärt sig just den saken. Exakt. Och bara, era peasants, ni sitter fortfarande på Instagram och postar selfies.
Ja.
Eller något sånt. Och så, men jag tycker att det är mycket mer konstruktivt att kunna ha kvar sin uppfattning av världen och förståelse för människor där de är, även om man har kommit till en ny plats själv. För det är inte ens säkert att den platsen är slutdestinationen. Du kanske kommer göra en U-turn igen sen och komma tillbaka till där du var.
Mm, mm.
Så det, mitt första intryck var att han var lite arrogant den här
grabben. Men det som jag tycker är... Jag tror vi alla har romantiserat den idén av att bara försvinna någon gång.
Definitivt.
Alltså ut i vildemarken och allt det där. Och vi har pratat om olika bedömningar egentligen liksom för livets lidande som jag har benämnat innan.
Mm.
Med meditation och det kan vara vad som helst, droger, sex eller andra relationer.
Mm.
Som Siddhartha sa, liksom, det här är bara tillfälliga bedömningar.
Exakt.
Och men jag tror att tanken av att försvinna i vildemarken är samma tanke som att jag vill uppnå nirvana eller upplysning.
Mm. Mm. Att det är samma urge. Ja.
Han tänker, bara jag försvinner ut i vildmarken och bosätter mig där helt själv. Och hans tanke var också att han hade typ ett gevär.
Och 10 pound bag of rice.
Rice,
det var det han hade fått hand om sig.
Och han ville ju liksom skaffa sin egen mat, vilt och äta bär och allting.
Han klarade det i 4 månader.
Nej, men det jag försöker komma fram till är liksom, vi alla har väl haft den där känslan av att man vill bara försvinna bort från alla sina problem och alla sina liksom, allt det jobbiga i livet.
Mm.
Men sällan tar man ju det till det steget att man försvinner in i skogen. Utan man har de här små bedövningarna oftare. Liksom.
Ja. Sen så tror jag inte alla har exakt den ambitionen heller. Och det känns ju som att...
Men med känslan tror jag att alla kan relatera till.
Ja, men att...
Så här, fan, bara allt är dåligt. Fan, skit, ah, låt mig bara försvinna bort i skogen en stund.
Absolut.
Sen, inte jättemånga som gör det faktiskt.
Men de pratade ju också om det att typ... även innan han drog iväg så var han så här... Han kunde få för sig etiska eller moraliska idéer. Och sen så var han väldigt... disciplinerad när han skulle hålla dem.
Mm.
Och nästan lite dogmatisk i sitt sätt att tänka. Det är som jag sa till det, att jag tyckte så här, fan, han överdriver. När hans föräldrar ville ge honom en bil när han var på college, han skrev i sin dagbok. För han hade sagt till dem att han inte ville ha nya saker. Att han var lite så minimalistisk och man ska använda det man har så länge som möjligt. Och så bara, I can't believe they tried to buy me a new car.
Mm-hmm.
I've told them the car I've got is the best car ever. And now I have to be careful not to take anything from them because they're going to think that that means I respect them. Man bara, alltså va? Det är så, det här är dina föräldrar, lugna dig. Alltså, även om du nu tycker att du har hittat någon sanning som de inte har hittat. Ta ett steg tillbaka och förstå att hjärnan, du ens tänker all de här tankarna med att inte existerat. Om inte de hade sett till att du hade tak över huvudet i alla de här åren innan du åkte till college och allting. Jag känner bara att ja, det är den första liksom, grejen som slog mig med den här boken överlag. Så här, lär dig nytt och utvecklas för all del. Det borde vi alla göra.
Mm.
Men varför ska man hålla på eller kolla ner på folk som inte har tagit samma väg eller som inte... lärt sig de sakerna som man bör lära sig enligt dig. Liksom.
Mm. Vad roligt att det där fastnade för dig mest. För mig kändes det bara som en förvirrad liksom, ung vuxen man.
Och
det fick utspela sig så här att han skulle ut i skogen medan andra unga, som jag sa, bryter sig ifrån sina föräldrar på andra sätt. Mm. Eller världen på andra sätt. Men
jag tror att det var för att han alltid kopplade det till så här intellektuella idéer. Ändå sådana typer av litteratur som många intellektuella akademiker citerar för att visa hur smarta de är. Och sen även de här människorna han stöter på som man får höra lite om och som beskriver honom säger det att han så använder mycket stora ord och han verkade vara väldigt smart och hit och dit. Så att jag fick bara den uppfattningen att han tyckte också att han var väldigt smart. Att det är därför han hade förstått så mycket som andra inte har förstått.
Mm. Ja, det är ju skitfarligt att tro att man är smartare än alla andra.
Mm.
Och det går ju aldrig hem liksom. Men det jag fastnade mer, eller det jag började reflektera mer över av de här första 50 sidorna var så här. Vad finns, alltså när jag går ut i skogen, jag älskar att vara ute i skogen och så.
Mm.
Jag gör det allt för sällan.
Mm.
Det är någonting som jag vill
göra
oftare och lägga in i rutinen eller vad man ska kalla det. Men varför tycker jag om det? Vad får man liksom av att gå in i skogen? Speciellt själv.
Mm.
Det jag kände när jag kom in i skogen, det är just det att jag inte är själv.
Ja, men det,
alltså på vägen dit med bilen, jag brukar gå till Judaskogen.
Var det Alvik typ? Åkeshov?
Ja, precis. Bromma tillhör det. Och promenera själv ibland. Och jag känner ju kanske mig ensam när jag sitter i bilen. Men så fort jag går in i skolan så känner jag mig sedd, iakttagen, hörd av naturen på något sätt.
Det finns ju någon sån slags teori. Jag vet inte till vilken utsträckning jag tror på den, men jag vill tro på den. Där de har de här forest walksen i Japan.
Och
det finns alltså skogsvandringar. Men att det finns böcker om det som pratar om att det finns underjordisk kommunikation mellan träden via rötterna, och som har någon slags esoterisk eller
elektronisk
precis typ av påverkan på människor när man kommer in där. Och vare sig det är liksom rent vetenskapligt rätt eller fel, så är det det jag känner när jag kommer in, att det liksom, jag omsluts av en annan energi som genomsyrar.
Men varför skulle det vara mer flummigt eller konstigt än något annat? Jag menar, om du går in på en bar och inte säger hej till en annan människa, du kommer ju fortfarande känna vad det är för typ av stämning där.
Ja, men man pratar ju ofta om att man kan känna av människors energi och sånt, men det är ju också någonting som aldrig kan bevisas vetenskapligt typ. Alltså, det är någonting som de flesta människor tycker sig uppfatta, men någonting som ingen människa har lyckats sätta fingret på vad det skulle vara. Så det är därför jag försöker inte vara som McCandless och säga så här, jag vet. Men jag känner också så när jag går i skogen och på andra ställen att man kan känna av sådana typ av energier. Det var någonstans i den här boken där de verkligen beskrev, det var ett quote från en bok som var väldigt intressant angående liksom just hur naturen är. Hur den kan uppfattas, speciellt när det är så här, i vildmarken. Det är ganska långt, men jag vill ändå läsa upp det. Dark spruce forest frowned on either side the frozen waterway. The trees had been stripped by a recent wind of their white covering of frost, and they seemed to lean toward each other, black and ominous, in the fading light. A vast silence reigned over the land. The land itself was a desolation, lifeless, without movement, so lone and cold that the spirit of it was not even that of sadness. There was a hint in it of laughter, but of a laughter more terrible than any sadness. A laughter that was mirthless as the smile of the Sphinx. A laughter cold as the frost and partaking of the grimness of infallibility. It was the masterful and the incommunicable wisdom of eternity laughing at the futility of life and the effort of life. It was the wild, the savage, frozen-hearted Northland wild. Och det var ju från White Fang, som jag tror den här som han såg upp till, Jack London, hade skrivit eller något sånt.
Men det är exakt det jag ville komma fram till när jag menade att jag blir sedd, hörd och liksom iakttagen i naturen. Det är ju som att man blir ju otroligt humbled just av den känslan som han skriver. Det är som att de skrattar åt det. Så, vad håller du på med?
Den känslan rimmar väl med något som jag har tänkt många gånger så här, när jag tänker på existentiella frågor och så här, vad är vår plats i allt det här universum och sånt. Och vi har pratat om det, jag tror vi också har pratat om det i podden, men att jag ser det som att vi är som delar av en stor universell kropp. Alltså på samma sätt som våra olika, de beståndsdelarna i oss, som någon molekyl där, någon molekyl där, eller någon typ vit blodcell eller något sånt där, de rör på sig och gör saker där inne.
Mm.
Inte enligt vår uppfattning, men någon slags medvetande. Men de är en del av oss. Vi vill ju att de ska göra det de gör. Men vi bryr oss inte det minsta om en enskild vit blodkropp blir till snor i näsan.
Liksom.
Det är bra. Dö för att du räddade mig. Sen slut. Och att det är som att vi människor och planeten och solsystemet och galaxen och allting annat också är så. Fast i någonting ännu större som vi inte heller har någon jävla koll på vad det är. Så att när man går ut i skogen, som de säger här, just det där. It was the masterful and incommunicable wisdom of eternity laughing at the futility of life and the effort of life. Alltså, du är viktig. Du är en snorkråka i min näsa som är där för att jag behöver få ut den här infektionen. Och att så här, ibland, du vet, när vi diskuterar så här, världens problem och hur kan det, om det finns en gud eller någon intelligens som styr allting, hur kan den låta alla de här hemska sakerna hända? Ja, men hur kan du låta ditt snor rinna ur din näsa? Det är samma fråga. Så, ja, den bryr sig om dig i den utsträckningen att vi fortsätter se till att den existerar. Så fort som vi gör någonting annat än det, eller inte ens det, utöver det så har vi ingen funktion. Förutom den vi, som vi har pratat om, skapar för oss själva, eller den mening vi skapar för oss själva. Så, ja.
Känner du också att du blir liksom ödmjuk, humbled på något sätt när du är ute i skogen? Eller?
Ja, ja, absolut. Alltså,
av
just
den anledningen. Så här,
Att så här, ibland när jag går, du behöver inte ens vara ute i skogen. Liksom.
Nej,
jag kan bara gå
bara
på,
ta in naturligtvis.
Jag brukar gå ibland, förra året jobbade jag på en skola vid Gärdet. Och på vägen till, jag brukade gå till jobbet från lilla Essingen där vi bor. Och på normala strand där så bara går jag så här, på morgonen tidigt och så är det skitkallt och det är snöigt och så. Och så kollar jag bara på det här trädet som står där. Den här jäveln har stått där hela tiden. Att jag går här nu och det är lite kallt i morgon och så. Och jag tycker så här, jag är utsatt för väderlekarna och planetens makt. Den här jäveln, han står hela tiden och gör ingenting. Står bara still. Kan inte ändra sin position. Kan inte göra någonting. Måste bara weather the storm. Och sen, inte bara idag, inte bara igår. För 10 år sedan också. Även om det var ett mindre träd. Och om 50 år, så länge vi inte hugger ner det, så står det också där. Det kommer bara vara. Och det lever.
Det ja, men det är det med. Du säger den där jäveln. Då måste det ju vara en, liksom, en existerande.
Men det är så
entitet.
Jag känner när jag kollar på ett träd. Att det är liksom, typ som i Sagan om ringen. De här stora träden som börjar prata och röra på sig. De tycker att det skulle kunna finnas någon slags ande i dem på det sättet. Men det är också det som de snackar om i den här boken. Om, jag har inte läst den, men jag läste något utdrag om skogsvandringar. Jag vet inte hur mycket det här stämmer heller.
Vilken bok? Den som de quotade, eller?
Nej, den som jag pratade om innan, den japanska. Där de pratade om att det är kommunikation med rötterna och allt det. Att när man, och som sagt, jag vet inte hur mycket det här stämmer heller. Men när man börjar, om man börjar hugga ner träd i utkanten av en skog, så kan man märka på typ löven eller barren, eller om det var barken eller någonting på träden i mitten av skogen, att de blir medvetna på något sätt om att oh shit, nu håller de på att hugga ner, som att de har kommunicerat mellan varandra på något sätt.
Men jag tror de gör, jag tror det finns forskning för det där.
Jag vet inte vad det finns faktiskt, men igen, jag vill tro på allt sånt där, så jag liksom, jag lever i att det är så som världen funkar tills jag blir motbevisad. Men
det finns ju träd som de står väldigt nära varandra, och som det kommer något djur som börjar äta från ett träd, och så rör de rör löven av det trädet som blir äten av ett annat träd, och då kan den säga till den så här, shit, nu kommer det någon jävel som ska äta oss. Och så börjar den löven utsända gift. Den vanar liksom andra.
Ja, men du ser. Så det är något liknande som jag också har läst om. Så, ja, men jag upplever absolut att naturen kan ha som en ande nästan. Och att man kan uppleva den när man är där. Definitivt. Och han verkar ha varit ute efter den. Hånande naturen.